jag kände ganska tidigt att jag var bra på den här boxen, absolut. Men det var väl då när jag var en NM som kände jag att jag liksom skulle verkligen satsa på det.
Välkomna till podcasten Heltidsproffs. Mitt namn är Hamza Aftoni och välkomna till säsong 3. Den här individen har lidat som ett spöke i min omgivning för att man har hört hans namn som en legend hela tiden, speciellt inom kampsporten. Så min generation, för oss har han varit det man såg upp till, men jag hade aldrig fått träffa honom ännu en gång. Det var bara något spöke som man har hört talas om. Jörgen Krut. Och man visste om att det var någon man fruktade, att folk var rädda för Jörgen Krut. Typ såhär, uff, ser man honom, don't mess with him. Nu sitter han framför mig, här där jag bor, och spelar in podcasten Heltidsproffs för mig. Tack för att du ville komma hit.
Tack.
Det var verkligen så när jag var yngre, att Jörgen Krut var något man hörde om, men som att det var helt insatt i, för att vi var i den här lilla luckan mellan de som är din generation och min generation.
Ja.
Så man visste att okay, han här ser man upp till. Känner du igen min beskrivning?
Ja, men jag tror att det har mycket med att det inte fanns sociala medier och sånt. Så att man hörde mer av ryktesvägen vad man såg på nätet, tror jag. Och det, alltså, jag tävlar mycket utomlands och det. Vissa matcher sändes, men det var ju så här på Eurosport efter sändning. Någon månad efteråt, så att ja.
Du är en sexfaldig världsmästare i vilken gren? Är det Muay Thai?
Thai-boxning.
Men du har utövat olika former av kampsport. Kickboxning,
ja.
Muay Thai och lite boxning, va?
Ja, jag har gått några boxningsmatcher, en proffsmatch.
Tre olika viktklasser har jag också skrivit in.
Ja, det stämmer.
Så vi kan börja från allra början. Hur kom du ens in på kampsport?
Ja, men jag kom in på kampsport för att när jag gick i förskolan så hade vi en lärare som höll på med judo. Så vi hade judo 2 dagar i veckan. Men det var ju mest så här framåtfall och bakåtfall och lite sådär. Men då började jag i alla fall på judo. Och där hade de också jiu-jitsu, så kom jag in på jiu-jitsu. Och sen efter det så blev det taekwondo. Och det var ju liksom på 80-talet när det var mycket snurrsparkar och bladsport och Stockholmsnatt och grejer. Va? Så då var det taekwondo. Jag tävlade lite grann i det också. Sen blev det thai-boxning. Tror jag när jag var typ 13 år. Och så fastnade jag för det. Och sen efter det blev det bara thai-boxning. Sen gjorde jag lite, jag boxades lite grann och körde MMA på slutet och sådär också. Då, så att...
När kände du att okej, thai-boxning blev mer än bara roligt, utan du fattade att det var bra?
Jag tror det var 94 vann jag NM i thai-boxning i Finland. Och då kände jag väl att det här började gå bra liksom.
Och innan dess, kände du inte alls så?
Jo, alltså, jag kände ganska tidigt att jag var bra på thai-boxning, absolut. Men det var väl då när jag vann NM som kände jag att jag liksom ska verkligen satsa på det här. Jag var med året efter 95 i VM och då tog jag silver i VM. Och sen då bestämde jag mig för att vinna året efter. Och så 96 vann jag första VM då. Och sen... Ja, sen var det på gång.
Vem var det som tränade dig?
Först tränade jag hos P.O. Lindvall på Slagskeppet och sen blev det på Vallentuna Mats Söderström då, som jag bytte till.
Det känns ganska lugnt för att vara den här karaktären som man har varit rädd för och don't fuck with Jörgen Krut.
Ja, men det är så. Man slår sig i ringen, inte utanför. Alltså det.
Är det en typisk fördom folk har om det, tror du?
Jag vet inte om de har fördomar, så jag har ingen aning. Det är ingen som har nämnt det när man har sett som en falsat.
Det är nog kanske de är för rädda. Nej, skojar. Du verkar vara jättetrevlig och oftast de fighters som jag har träffat, de är väldigt sansade och lugna utanför ringen. Utan man vet om att är jag in i ringen, då gör jag mitt jobb utanför, jag är privatpersonen.
Ja, absolut. Så är det nog. Det tror jag också.
Berätta nu om din första vinst då du kände att du faktiskt var bra. Hur var den? Minns du det? Det är ändå snart 30 år sedan.
Ja, tiden rullar på. Så. Nej, men... Jag gick ju först sådana, det hette light contact då, det heter diplomboxning nu i thai-boxning. Så jag gick väl ganska många sådana matcher först innan jag gick mina första fullkontaktmatcher. Men jag tror att jag kände väl ganska, alltså jag hade ganska bra flow sådär. Och jag vet att 91 var jag med i första VM, kickboxings-VM, då åkte vi till Paris. Och då förlorade jag första matchen, men det var bara en sån här mental grej, tror jag.
Hur gammal var du, 91?
17 tror jag.
17,
ja. Och alltså, jag var ju liksom betydligt bättre än vad jag fick ut i ringen liksom, för att så kände jag att man behöver träna, eller träna och framförallt tävla mycket, va? Så jag gick väldigt mycket matcher och tävlade i, det fanns inte så mycket matcher då, så jag tävlade i kickboxning och thaiboxning, jag tävlade i savate och sen började jag tävla lite boxning också, va? För att få mer matcher. Och som sagt, så jag sa tidigare, först gick jag om NM första gången 93, då förlorade jag, så gick jag en gång till 93, slutet på 93, så gick jag oavgjort och så mötte jag samma kille tredje gången gilt då, 94, och då vann jag NM och då kände jag att jag var på väg uppåt då.
Rent mentalt, hur var det att möta samma fighter tre gånger om? Hur anpassade du det liksom?
Ja, det var en finne då som var väldigt bra, så att nej, men jag kände väl första matchen vad jag hade behövt träna på mer liksom. Det var clinchen liksom. Jag var bra på distans, men jag kände att han var mycket starkare i clinchen, så jag tränade mycket på det då.
Och det var det som fick förbi honom?
Ja, men precis.
Vad var tillåtet att göra?
Ja, men thai-boxning är ju med slag och spark och lite clinch och armbågar och knän och sådär, va. Och så det är ju ingenting på marken, utan det är bara stående.
Sant. Du är från Stockholm?
Ja.
Hur var din skolgång där?
Ja, det var en bra skola. Det var liksom, jag tyckte inte att det var speciellt roligt i skolan, va, i och för sig, men jag tränade mycket från alltså, även från lågstadiet. Jag höll på med hockey och sån här, och så tränade väldigt mycket, både låg, mellan och högstadiet var ju thaiboxning då, kom jag in på. Så det var väldigt mycket träning och tävlade ganska mycket och reste runt och sådär. Först i Stockholm och sen blev det, jag var här nere i Malmö ganska mycket och tävlade också när jag var yngre liksom, och Danmark och Finland och sådär. Sen blev det Thailand.
Om vi skippar sportdelen, hur var skolgången som barndom? Alltså, i din barndom?
Men det var väl, jag trivdes inte speciellt mycket i skolan. Alltså. Lågstadiet var okej, mellanstadiet var sämre och högstadiet var väl ganska dåligt faktiskt. Det var inte jättebra närvaro där, tror jag inte.
Är det någonting du ångrar i dina äldre dagar att du inte tog tag i?
Fast det är svårt att, man måste ha vilja, oavsett om man ska bli fighter eller, alltså, plugga, så måste man ha viljan och måste komma inifrån, tror jag. Måste brinna för det man gör, annars blir man inte bra. Så att, nej, det är klart att man hade kunnat varit lite bättre i skolan, men jag vet inte. Jag var insnöad på thaiboxning då. Så att.
Dina föräldrar, vad tyckte de om det?
Alltså, från början så gillade de inte alls thaiboxning liksom, men jag kommer ihåg att jag sa till morsan sen att fan, jag ska sluta tävla eller jag ska inte gå någon mer match. Och då tyckte hon, ja, hur ska du försörja dig nu då? Så att från början var de emot det, men sen tyckte de nog det var ganska kul. Att man liksom lyckades ändå. Man får varit med om mycket, res mycket och sådär, sett mycket. Såklart.
Tror du att det var dina framgångar som övertalade dem?
Ja, det tror jag. Absolut.
Jag tänker att världsmästerskapen, du har 6 stycken. Då har man ganska mycket att berätta om kanske. Och när jag kollade stod det mycket i Bangkok. Att vann de mycket i Bangkok. 3 stycken, 4 stycken.
Ja, precis. Jag vann ju, vet du, amatör-VM då i Bangkok 96 och även 97. 95 tog jag silver då. Så att, jag har varit mycket i Thailand och både tävlat och tränat.
Hur är träningen där till skillnad från här i Sverige?
Alltså, då var det väldigt stor skillnad. Nu är det lite mindre skillnad. Alltså, nu har ju thaiboxningen blivit stor i Sverige. Och det var inte så då. Men det är fortfarande väldigt, väldigt stor skillnad. Alltså, kanske inte på hur man tränar, men på hur, det är så mycket mer utövare. Konkurrensen blir ju liksom mycket, mycket större när det är så många som håller på. Jag vet att då var det någon som nämnde sig med att bara i Bangkok fanns det 5000 thaiboxningsgym, va?
Och, gym?
Ja, precis. Va? Så att det finns, det är så fruktansvärd konkurrens där nere. Och det gör också att det blir mycket tuffare, såklart. I Sverige på en klubb kanske är en i varje viktklass. Där nere kanske är 30 i varje viktklass. Va? Så då får man ju vara bra för att få matcherna. Måste man ju vara bäst först på klubben. Liksom. Så det är klart att det är jävla skillnad. Liksom.
Varför tog du beslutet och åka till Thailand?
Nej, men det var ju när jag var ju insnöad på thaiboxning och tyckte det var kul, och då efter thaiboxningen kom jag därifrån, så ville jag åka ner och se hur det är och träna och tävla där nere liksom. Och sen trivdes jag väldigt mycket där nere, så jag har varit där 45 gånger.
Ur ett ekonomiskt perspektiv, hur handlades du med det?
Vad sa du? Nej, men jag jobbade ju, fick lite små sponsring och jobbade perioder. Åkte ner, var där några månader hem och jobbade lite igen. Och så ner igen och jobbade några månader. Liksom, åkte fram och tillbaks. Gick lite matcher, fick ju inte så speciellt bra betalt, men lite pengar såklart. Och sen det, jag la alla pengar jag hade på det.
Då togs man emot, alltså som du sa, fanns det sociala medier, folk visste vem man var. Hur togs du emot i Thailand när du väl kom dit och sa, ja men jag får träna, jag får in i gym. Hur?
Ja men de är väldigt, alltså de gillar ju folk som, om man är där för att träna och på riktigt liksom, så blir man ju väl omhändertagen absolut. Och tävla där nere, så det tycker de om.
Vad sa de till dig? Tror de på allvar typ? Ja men.
Ja men de gör ju de efter ett tag och de ser att man kommer varje dag i tid och tränar hårt. Och liksom lägger allt där på gymmet. Och kommer tillbaka så återigen liksom. Så då får man ju respekt till slut att de tar hjälper en liksom. Så är
det. Jag typ så här målat upp ett scenario i mitt huvud att du kommer in och du bara låter mig möta den tuffaste fighter. Ja. Så går du in och bara prylar honom och där vinner du respekten.
Ja, så är det inte.
Det var inte så.
Nej.
Hur skiljer det sig rent om du tänker fightersen där nere? Nivån från Sverige. Känner du att
det är stor nivå skillnad alltså. Och det har ju med att det är så större, mycket mer konkurrens där nere såklart.
Vem hade du varit utan thai-boxningen?
Jag vet inte faktiskt. Det är svårt att gissa, men nej, det är en stor del av mitt liv, absolut. Alltså. Det är det ju. Jag vet inte vad man hade blivit annars.
Det känns otroligt sammanbiten, Jörgen. Det känns som att det är väldigt så... är det så du brukar vara allmänt? Alltså, är det din så här karaktär? Är det att det är på ett sammanhang?
Jag vet faktiskt inte. Nej, jag brukar väl inte vara så jättesammanbiten, men det är bara så när det gäller karriären, hur det var liksom. Och jag var ganska målmedveten redan tidigt vad jag ville liksom och sådär.
Hur viktig var den mentala delen då? För nu idag snackar man om sports psychology och mentala coacher och det är det som gör skillnaden. Hur gick snacket... nästan 30 år sedan.
Alltså, det är klart att den mentala biten är extremt viktigt alltså. Men sen tror jag ju mer på att vissa har det och vissa har det inte liksom. Alltså, alla är bra på olika saker. En del har ju liksom den mentala biten för att exempel fightas eller vad man nu ska göra. Det är ju inom all idrott är väldigt mycket mentalt liksom. Och en del har det inte. Sen kan man ju såklart träna på det också, men jag tror att det är svårt att träna allt, utan det är precis som en del av snabba muskelfibrer är väldigt explosiva och andra är långdistanslöpare, så tror jag att det är samma med skallen. Sen kan man absolut förbättra liksom. Ja, man behöver ju förbereda sig mentalt väldigt mycket. Men sen blir man ju också på resans gång. När man tränar mycket och tävlar mycket och går med och motgångar så blir man ju liksom... Det blir en del av mental träning också såklart.
Fick du uppleva några motgångar i din karriär?
Fick
du uppleva några motgångar i din karriär?
Ja, det är klart att jag har ju vunnit matcher och förlorat matcher, blivit knockad och sådär. Så det har ju varit såklart jobbigt.
Jag tror att jag har aldrig blivit knockad. Jag vet inte hur den känslan är. Förutom den fysiska smärtan. Hur tar man sig, om vi snackar om den mentala delen. Mm. Hur tar man sig upp ifrån en sån sak?
Ja, det är ju alltså, när man blir knockad på hakan så är det ju ingen fysisk smärta. Som om man blir knockad på kroppsslag eller något sådär. Det gör ju ont, men man bara somnar ju. Så vaknar man lite groggy. Men det blir mentalt jobbigt såklart, för att det blir lite så här, vad ska man säga, lite som det är liksom förnedring lite grann, alltså man vaknar på ringgolvet och ska resa sig upp liksom, publiken applåderar åt motståndarna, så klart det är tufft. Och sen tänker man i nästa match att fan, jag vill inte bli knockad igen, så då får man ju verkligen förbereda sig mentalt liksom och försöka jobba på det man kan jobba på, alltså om det är förbättra garder eller vad det kan vara liksom. Ja, men det är tufft alltså. Jag mötte ju Slovinski i VM-titelmatch i tungvikt i thai-boxing och blev faktiskt knockad av han i Australien. Och sen mötte jag honom, fick jag returmatch då 8 månader senare och vann. Men det var också jobbig liksom mental grej. Men det gör ju också att man tränar betydligt hårdare liksom när man har lite hjärnspöken och det driver en liksom.
Hur såg den kampen ut då inför din returfight mot honom? Hur tränade du?
Alltså vi tränade väldigt hårt alltså. Men framförallt så visste jag att jag var lite slarvig med garden. Och liksom, jag hade vunnit ganska många matcher ganska på knockout och sådär. Så att då, ja, man tappar lite, inte fokuset, men då vi jobbade väldigt mycket basic, väldigt mycket teknik och väldigt mycket gardering liksom inför den matchen.
Vem var din största motståndare? Var det han?
Nej, den svåraste motståndaren jag haft är nog Ignashov. Vi har förlorat mot han två gånger. Alexei Ignashov. Andra mötet tyckte jag att det borde vunnit, det var i Ryssland. Men första mötet var också en väntad match faktiskt. I minus 95. Och det var i Bangkok. Som jag förlorade. Så fick jag returmatch sen i Vitryssland, i Minsk. Som jag också förlorade, fast jag tyckte att jag borde vunnit. Men. Så att det var nog den tuffaste motståndaren. För det var båda matcherna var i fem ronder. Det var väldigt tufft.
Vad var det så mycket emot dig?
Första gången var att jag blev trött helt enkelt. Jag vann de första två ronderna. Och sen blev jag trött i tredje ronden. Och han hade energi kvar i fjärde, femte ronden. Och andra matchen så tyckte jag att jag var lite rädd för att bli tröttare också. Så att jag tog det ganska sparsamt första två ronderna. Men sen ökade jag tempot och tyckte själv att jag gjorde tillräckligt för att vinna, men det gjorde jag inte då. Så att jag kunde kanske ha haft högre tempo från början.
6 världsmästartitlar.
Ja.
Känner du att du har fått den respekten och den credden du har förtjänat här i Sverige?
Ja, det tycker jag absolut. Alltså. Och det beror ju på såklart vad man är. Men när jag är ute och gör seminarium runt i Sverige liksom, på olika thai-boxningsgym och det, så absolut, det tycker jag. Absolut.
Vilken typ av kärlek brukar du få? Liksom? Är det så här, du var idol, du var förebild.
Ja, så är det absolut.
Hur tar du emot det? För det känns inte som att du är bra med komplimanger.
Ja, nej, men alltså, det är klart att det är roligt.
Ja.
Att det blir så, det tycker jag.
Vilken världsmästartitel håller du högst rankad?
Den första, 96. Och det var i Larry med också. Då vann jag i 81 och han vann i minus 91. Va? Så vi vann båda två. Det var ju absolut, det var ju bara 21 år. Så det var väl extremt stort för mig alltså. Det var mitt mål, jag hade blivit världsmästare, så blev jag det. Så första gången var coolt alltså.
Hur såg den, hur många fighter var det tvungen att gå igenom?
5 stycken då. Det är turnering, så det var amatör med VM. Så 5 matcher.
Hur ser processen ut? Är det fight, ett par timmar senare, fight? Eller
nej,
dagar
utan
emellan?
Det var under en vecka då. Så man gick max en match om dagen. Och sen var det någon vilodag innan finalen då. Så att, nej, men det var stort. Just för att jag tog mig till final året innan och så kände jag fan, då kände jag, nu, alltså det var så nära. Så nästa år ville jag liksom inte förlora finalen. Så hade jag förberett mig ett helt år på det och så vann jag också. Så det kändes väldigt skönt alltså.
Och du sa du hade med dig Larry. Hur med Larry?
Larry Lindvall. Ja, jag är här för vi ska ha seminarium hos honom imorgon här på Scania parken där. Så att, ja. Och då vann han också. Så vi var ju där tillsammans och tränade. Va? Så det blev ju dubbel glädje liksom.
Ni triggade varandra också?
Ja, men vi hade tränat tillsammans. Vi var ju nog säkert 2 månader i Thailand innan och förberedde oss. Så vann vi båda två. Det var jävligt coolt. Alltså.
Nu sitter du i en podcast som heter Heltidsproffs. Där jag förklarade lite kort för dig innan att ja, det finns lite olika steg som jag anser man bör ta för att gå från amatör till proffs. Och en av de delarna kan vara som du gjorde, flytta utomlands.
Mm.
En annan del kan vara träningen, hur man ställer om träningen. Och en aspekt jag vill beröra är den ekonomiska aspekten. Hur klarar man sig som en fighter? Världsmästare 6 gånger. Kunde du vara ekonomiskt oberoende? Eller hur står det ut?
Jaha, men grejen är att det dök upp någonting som heter K1 som var i Japan. Och där helt plötsligt började betala betydligt mer pengar än vad de gjorde i Thailand i alla fall. Så jag började åka till Japan och gå matcher där. Och sen blev det även Las Vegas och Holland och även Europa blev stort sen. Så att, och då blev det ju mer pengar i K1 såklart. Och det gick att leva på absolut, men man fick ju gå mycket matcher. Man kunde gå 10 matcher på ett år ibland, så att jag tävlar ju mycket också. Så det är ju inte så alls som de pengarna idag, men det gick absolut att leva på det. Om man tävlade hela tiden liksom.
Vad kunde man säga? Men okej, Jörgen, du vinner den här fighten, du får.
Ja, det var väldigt olika alltså. Mm. Ja, väldigt olika som sagt.
Som världsmästare då, vinner man, för att här i Sverige har jag hört, när du vinner ett VM-guld eller typ ett OS-guld så får du inte en krona. Utan till exempel så här, utomlands, jag tror i så här Vitryssland eller Azerbaijan och sånt så får du typ så här miljoner.
Ja, precis. Nej, så är det ju inte i Sverige, absolut. Nej, så får ingenting alltså. Nej.
Det gäller för dig också. Ingenting inom thaiboxningen?
Nej, ingenting.
Snacka om sociala medier i kort om början och om att det här spöket, Jörgen Krut. Hur använder du sociala medier idag?
Jag använder sociala medier för liksom, jag jobbar ju med träning, alltså PT-träning och online-träning, kosttillskott, träningsseminarium, läger och sånt. Så att jag använder ju det, absolut, det gör jag, för marknadsföring såklart och privat också.
Du har det där seminariumet ett par gånger. Vad är det man får göra där med dig?
Alltså att,
det här seminariet du...
Alltså det är träningsläger. Vi kör två pass thai-boxer liksom.
Föreläser du någonting? Berättar du någonting?
Nej, utan det är väl mest träning alltså. Det är inte så mycket prat, utan vi går igenom lite basic tekniker och sådär. Gör vi.
Om man inte känner Jörgen Krut, om man tar bort hela thai-boxning, kickboxning-aspekten, kampsporten, lägg den åt sidan. Vad gör du en vanlig dag?
Alltså det är en vanlig dag. Jag jobbar ju med träning, så att jag är på gymmet och liksom håller mittsar till andra typ. Och sen skjutsar min son boxas ju, så skjutsar han till hans träning. Så har jag en dotter som jag hänger med också, så mycket jag kan då. Så att det är inte så mycket mer än så. Så tränar jag mycket själv fortfarande. Jag försöker hålla mig i form liksom. Absolut.
Vet dina barn min pappa är?
Ja, i alla fall minst. Ja, men det vet de. Min lilla tjej, hon börjar veta också. Min son boxas ju, han är ganska duktig på boxning, så han har ju stenkoll.
Var du själv, var du tvungen att förklara för dem, eller var det när folk gick fram till det de började fatta?
Nej, men nu är det ju så mycket enklare med
att googla sig fram.
Till och med min dotter, som hon är en hund, ens fyllt 4 år, hon kan ju googla på telefonen, va? Så det är skillnad. Jag tror att det är nätet där. Det finns mycket där, absolut. Sen såklart att ibland folk kommer fram och tar en bild och då frågar de mig varför sådär, när de var små.
Du var med och tävlade i bland annat Mästarnas mästare.
Ja, precis.
Är det något sånt kul på gång för dig inom snart framtid? Vad händer?
Nej, ingenting sånt så är på gång alltså. Det är ingenting speciellt på gång just nu. Men det var kul att vara med där, det var roligt.
Om Let's Dance ringer dig och säger Jörgen, vi vill ha med dig, vad
säger
du då?
Ja, jag har ju tackat nej till det tidigare.
Du har det?
Ja, för då tyckte jag att man fighter ska man vara i ringen och fightas liksom. Men det var ju när jag var inne i K1-svängen och åkte runt och tävlade hela tiden liksom. Nu hade jag nog tackat ja, absolut. Det hade varit kul. Det tror jag i alla fall.
Din relation till Larry? Som nämnde lite tidigare i podden.
Ja, men vi har ju som sagt, vi var första gången, först var vi, ja, 95, då var han också med i VM när jag tog silver. Och då började vi träna tillsammans. Och sen var vi året efter, vi var i Ryssland och tävlade och Thailand. Vi har tränat tillsammans sen 95 ganska mycket. Och vi ses, jag var här i februari sist och hade en träning, så att vi träffas ganska ofta.
Vad betyder han för dig på ett personligt plan?
Nej, men vi är jättebra vänner och det blir ju en annan relation när man har tävlat tillsammans sådär, och rest och gjort massa bra grejer och dåliga grejer tillsammans liksom. Och roliga grejer och tråkiga grejer. Du bygger en helt annan relation, så att...
Du är jättefitt, man ser på dig, du är extremt vältränad. Och när man är yngre kanske tar man beslut som man inte är så stolt över. Har du någonsin utnyttjat din styrka på fel sätt?
Nej, det tror jag inte. Nej, det har jag inte gjort. Och hur tänkte du på att...
Nej, men du vet om att så här, om någon går fram mot dig.
Jaha, ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, när jag gick till skolan så var jag inte så stor och stark liksom, som jag hade velat varit kanske. Det är klart att vi slogs en del i skolan, men då var jag ju oftast den mindre av alla liksom. Men annars har det bara varit när man jobbat i dörren som man har hamnat i liksom, så stök och släng ut folk och sådär. Så att nej, det skulle jag inte säga att jag gjort.
Jag vet inte om det här riktigt stämmer, eller om jag har hört fel eller för mig informationen fel. Har du någon relation till Zlatan?
Nej, men vi har träffats, absolut. Vi har sparat tillsammans. Vi spelade in ett program här i Rosengården där med, som heter Cirkus Zlatan. Och då hängde vi en dag. Vi var i någon garage och körde thai-boxing och sen och vi runt lite grann i Rosengården. Så att det är väl det. Den relationen jag har. Men det var roligt. Han kunde fightas faktiskt.
Det var inte bara showfighting, utan han kunde?
Ja, han kunde, absolut. Det gjorde han.
Vad gav han där för bild av Rosengården?
Det var coolt, för vi var den, det var någon fotbollsplan vi var vid där, och alltså det kom så mycket unga, en sån liksom vad ska man säga, sån legend alltså, alla sprang efter honom, det var coolt alltså.
Hade du varit i Rosengård innan han turade dit?
Ja, jag har varit där och tävlat i den här hallen där i Rosengård. Så jag har varit och tränat brottning där med Illy Latifi där. De har en brottningsklubb där. Så att jag har varit några gånger och tränat i Rosengård. Jag har gått i matchen i gymnastiksalen där. Och sen var där när vi spelade in det Zlatan-programmet.
Hur var hans karaktär? Var han flippig eller hur var han?
Nej, han var väldigt lugn och soft alltså. Och rolig.
Vågar han är in mot dig i fighten? Eller
ja, men det passiv? Var lite halvuppgjort. Det var inte så att det var en match. Utan nej, det var okay. Liksom, det skulle se bra ut på tv. Men det gjorde det också. Det var en roligt program.
Din träning, det var du sysselsätter dig med i vardagen. Jag ställer frågan om något intressant händer i tv-väg. Kanske ingenting än, men om Let's Dance hör av sig så är du där och,
ja,
och tackar ja. Tränar du någon just nu? Som är kampsportare som du tror extra mycket på som kommer
nej,
passa
långt. Alltså jag jobbar ju med landslaget i thaiboxning, så vi har lite träningsläger ibland, och sen gör jag så tränarutbildningen via landslaget också, men jobbmässigt så mina PT-kunder är mera vanliga lirare, inga som satsar och tävlar liksom. Så nej, jag tränar ingen nu som är på väg upp.
Tror du på någon då? Vem har vi för framtidshopp? Nu är det MMA som dominerar kanske lite mer,
ja,
eller?
MMA dominerar helt klart alltså, så jag har inte jättekoll på thai-boxningen vem som är på väg upp, så det är liksom inget stort namn så där. Alla bra har väl typ lagt av med Mackan och Öberg och alltså, så det är väl ingen liksom som är. Det finns många bra, men det är en bra bit kvar för dem om man säger så. Och MMA finns det ju egentligen, det är väl bara Kamsad som är liksom uppe på toppen just nu, och det är Iller och Alex har ju liksom, de har haft en jävligt bra karriär, men jag vet inte hur många matcher till de kommer gå, utan det är väl Kamsad som är framtidshoppet då i Sverige.
Tror du thaiboxningen kommer dö mer och mer ut i Sverige och MMA tar över, eller kommer vi ha kvar?
Nej, det tror jag inte i Sverige, men alltså thaiboxningen är väldigt stor, och dels det som tävlingssport, för vi gör ju mycket mycket tävlingar, det är mycket mer tävlingar i thaiboxningen än i MMA. Thaiboxningen är liksom stort liksom, och sen som träning är många som tycker det om det är bättre, så att man slipper brottas och liksom så här, man kan bli inte kastad, utan man det är mer distans, man håller mittsar och sådär, så att jag tror att det, den kommer nog vara kvar absolut, men på TV är det ju UFC som gäller va, så att där blir det nog svårt att komma dit igen, men kanske.
När jag satte research och googlade om dig så fanns det inte så mycket information. Är det för att du är restriktiv med vad du vill ge ut om dig själv? Alltså rent om din privata liv. För att om din karriär, självklart.
Ja.
Då står allting.
Ja.
Men om jag är en kul personen och privatpersonen, personliga, det fanns inte så mycket ute. Är det medvetet?
Nej, jag vet inte, men alla poddar och grejer när jag har varit med i tv och såna grejer, så har jag pratat, det har ju bara blivit att man pratar om karriären liksom. Så att det är väl, jag vet inte om det är medvetet eller varför det har blivit så, men det är sant du säger, det jag har varit med i, jag har ju fokuserat kring karriären liksom. Absolut.
Så därför, jag försöker komma in i det personlighetsmässigt, vem du är. Jag greppar inte det, för jag får bara sån här, du vet, kampsporten har varit en stor identitet, men det känns som att det finns något mer, typ att du har någon annan hobby än kampsport eller någon annan träning.
Grejen är så här att just när man är mitt i karriären, så tror jag man kan liksom inte träna en sport, man måste leva en sport för att bli så bra klart. På någonting, oavsett om det är, jag menar min son hade på med fotboll när jag var yngre, och då, det var ju inte bara träningen, utan han bodde ju på fotbollsplan liksom, och spelade FIFA, det var ingenting annat att kolla, och det var samma med thaiboxing, vi tränade väldigt mycket, och när vi inte tränar så kollar man på thaiboxing. Man umgicks med andra som tränar thaiboxing. Man la alla pengar på att åka till Thailand. Så man blir lite insnöad i det liksom. Det tror jag man måste bli om man ska bli bra. Sen när man blir äldre så är det klart att jag gillar att vara ute i skogen. Jag gillar att åka båt och sen jag gillar att åka skidor och i fjällen och så här. Men under karriären, jag hade en ganska lång karriär. Jag tävlade ju första matchen var väl 14 år till jag var 39 liksom. Och det tar så mycket tid, så det fanns inte mer tid för så mycket annat liksom. Och så mina barn tar ju väldigt mycket tid, och det är ju liksom mitt intresse liksom, barnen och sådär va.
Som jag sa, det känns att din identitet är mycket en del av din träning och sport, vilket du förklarar nu på ett perfekt sätt. När du väl slutade,
ja,
var du mentalt förberedd på vad som skulle hända?
Nej, absolut inte. Det var jävligt jobbigt. Alltså. Det bara blev så, för att jag skrev kontrakt för UFC, jag skulle gå match, pajat reben, fick ställa in en match, så det blev liksom aldrig bra. Och så kände jag att jag var inte där längre mentalt, liksom, som man måste vara när man kliver in i ringen eller buren. Så att jag lade ner det helt, och då var det så här, shit, vad fan ska jag göra nu? Det var inte alls planerat. Och då tänkte jag kan jobba lite grann med träning. Så jag pluggade då på Bosön 3 år, så här, lite olika tränarutbildningar, och jobbade med träning tills vidare. Men sen när jag rullade på, det har gått 10 år, så jag jobbar ju fortfarande heltid med träning. Så att, nej, det var ett svårt, det var inte så planerat liksom.
Vi berörde den mentala biten en stund sen. Hur var det då? Okej, nu 14, började fightas i 39.
Mm, ja, det var lite jobbigt när man slutade. Det var en helt, alltså livet nu är ganska grått jämfört med att resa runt i världen och gå matcher. Jag menar, vinner man en match man blir väldigt liksom glad, men när man förlorar blir man också, det är liksom upp och ner. Nu är det liksom,
det är mellanmjölk.
Mellanmjölk liksom, man åker till jobb och jobbar, så åker man hem liksom. Så att det är klart att det är väldigt annorlunda. Och det var ju jobbigt i början. För första åren när jag la av så gick man ju fundera. Jag får fortfarande erbjudanden på att gå matcher liksom. Så att,
än idag?
Ja, det händer absolut. Om man vill gå några matcher sådär. Så att, och i början så tänkte man såhär, fan, ska man göra comeback? Ska man ta en match till liksom? Ska man ta en match till liksom? Men nu är det liksom, nu är det klart.
Har du det i dig?
Ja,
om den rätta dealen kommer.
Jag tror inte jag har i mig längre, alltså, tyvärr. Alltså. Jag tror inte det. Men man vet aldrig. Det är svårt, det är mentala biten. Träna, ja. Jag har ingen problem med att träna hårt och lägga tid på träning. Men just när det är den mentala biten, när det blir riktigt, riktigt jobbigt. Va? Jag vet ju själv när man tränar, men nu tränar man ju själv. Alltså, när man blir trött så är det, då är det klart. Va? Men så är det inte om man är på någon nivå, då måste man ju träna lite hårdare. Och framförallt tävla, det är väldigt påfrestande för skallen att gå matcher och olika motståndare. Man ska träna på olika sätt och förbereda sig. Så att, jag tror inte jag har det i mig längre, alltså, tyvärr.
Vilket stadie i din karriär både du och UFC kontaktade dig?
Det var på slutet, det var liksom, jag var 38 år redan då när jag skrev kontakt. Liksom. Då hade jag gått 5 MMA-matcher och det skulle vara första UFC-galan i Globen. Och jag tänkte att det skulle vara kul att gå i Globen sista gången. Så att då, det var ju då alltså, på slutet av karriären, det sista liksom, som inte blev av.
Och det var på grund av revbenet?
Som jag ställde in första matchen och sen tränade jag, men det blev liksom, det blev aldrig bra och jag kände att jag inte var inte där liksom, så att jag sa nej till det. Men då var jag redan 39, så att...
Om vi ska försöka summera din karriär. Det går inte, i alla fall om jag ska som ändå åt dig.
Ja.
Framgångsrikt. Vad säger du själv?
Hur menar du att?
Din karriär, din träningskarriär, alltså din kampsportskarriär.
Ja.
Om jag ska summera det med ett ord, säger jag att det är framgångsrikt.
Ja, absolut, det kan man säga.
Är det någonting du känner att du inte hann med i din karriär som du hade velat vinna?
Alltså jag gick ju mot en sån kille som hette Ignacio 2 gånger flora, och det var ju också minuset. Vi har ju vunnit VM i 81, 86 och så plus 95, va? Så det är en viktklass däremellan som var minus 95, som jag gick 2 gånger och förlorade de 2 gångerna. Så där hade jag absolut väl haft en match till. Sen hade det varit kul att gjort något på matcher i UFC också, för att det har blivit så stort nu liksom. Det hade varit kul, men jag är ganska nöjd ändå, helt klart.
Jörgen, jag sa att jag gillar att hålla mina poddar runt en halvtimme, 40 minuter. Vi har touchat halvtimmen, lite mer. Och jag brukar ställa frågan till mina gäster. Är det någonting du känner att jag inte har tagit upp som du hade velat beröra själv?
Nej, men ingenting jag kommer på faktiskt. Jag tror att du har tagit upp det mesta.
Mm. Ja. Det här kommer vara ett rappt avsnitt där vi slänger fram och tillbaka till varandra. Lite som i ringen. Någon tar en jab, någon tar en höger, någon tar en krok, någon tar en uppercut. Snabbt och jävligt bra. Jag vill tacka dig för att du ställde upp med så kort varsel.
Tack så mycket.
Igår ringde jag samtalet. Idag var du här. Vi sitter här just nu. Podden är inspelad. Och jag önskar dig all lycka till. Och se ut som dig när jag är... Hur gammal är du?
48.
När jag är 48, då har jag klarat det. Om inte så kontaktar jag dig och så kör vi lite camps.
Ja, det är bra.
Jörgen, stort tack.
Tack själv, tack.